I en av de gamla gammaltestamentliga texterna så skriver profeten Joel så här, kapitel 2, 28-29. Herrens ord kom till Joel. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Och också över slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande. Som sagt, det ska komma en tid. Och den tiden är nu. I den västerländska kulturen, och då främst inom de pingsttraditionella församlingarna, och när jag säger pingsttraditionella församlingarna menar jag inte just pingstvänner eller pentakostelkyrkor, utan alla de församlingar, grupper och enskilda som i hela vår kristenhet eftersträvar starka karismatiska yttringar, så har just under och tecken betraktats som en bekräftelse på att man har en stark och levande tro. Undren har då fått stå som kvitton på att man är på en rätt inslagen väg. Till exempel när Livets ord under 1980- och 90-talet kritiserades för en tveksam förkunnelse, så hänvisade man då just till de under och tecken som skedde. Man sa det: jag hör din kritik, när man påstod att det fanns luckor, stora luckor ibland i den förkunnelsen som förekom. Jag hör din kritik, men se här, det sker under och tecken. Och därmed så menar man ha fått bevis på att man var på den rätta vägen. Inom den lutherska traditionen så har man i alla fall tidigare inte lagt så särskilt stor vikt på det här med under överhuvudtaget. Protestantismen har ju framförallt betonat lära och det intellektuella. Och i viss mån också riten, snarare än då frågor om under och tecken och om andens yttringar. Det är det man brukar anklaga då de lutheranska kyrkorna för att ni har den första och den andra trosartikeln, men var är den tredje? Den katolska kyrkan har ytterligare en annan syn. Katolikerna lägger stor vikt vid både lära och riter och så här, men också på frågan om vad den helige ande gör här och nu rent konkret. Och i fråga om då extraordinära händelser, alltså sånt som Livets ord under den här tiden utan tvekan skulle ha kallat under och tecken, måste inom den katolska traditionen först prövas. Och äktheten ska undersökas och bedömas av en kongregation i Vatikanen. Och det här sker genom en noggrann lista av prövningar som ibland kan ta många, många år. Och när det gäller helande under till exempel, så kan den här tiden ta upp till 10 år innan det erkänns. Och då är det ändå ett mycket litet fåtal händelser som faktiskt erkänns av katolska kyrkan som verkliga under. Merparten så att säga går bort under den här processerna. Och man kan tycka att det är en aning märkligt att å ena sidan mena sig tro på under och mirakler, men å andra sidan gör man allt man kan för att nagelfara det här. Och man kan säga sig: varför detta är tvivel? Och varför denna misstänksamhet? Varför inte bara vara frimodig och tacka Gud för att han är god i allt han ger oss? Så utan att överdriva så råder det kanske också en viss förvirring även inom den, kanske särskilt inom den svenska kyrkligheten omkring detta. Å ena sidan en stark längtan efter den helige ande och starka tecken, men också skepsis, misstänksamhet, med rätta, ibland eftersom en hel del humbug faktiskt har avslöjats genom åren. Ändå är frågan viktig, va? Jag kan inte släppa den. Och jag har då dagen till lärare och ägnat mig åt att söka något lite klarhet i detta. Erfarenheter säger också att när församlingar eller enskilda börjar lägga, så att säga, hela fokuset, all vikt på just mirakler och tecken och underverk, så inträder ganska ofta förr eller senare ett stadium där man börjar, där man slutar att tänka rationellt. Och ibland spårar det ur helt och hållet och går i diket med rättegångar och med skam och olycka som bestående resultat. Och i dessa situationer då, så har människor sett undren som en väg att inte behöva ta hänsyn till den verklighet som man faktiskt lever i. Alltså tron på mirakler blir då någon slags försök till genvägar förbi det där finstilta som faktiskt står i alla våra livskalkyler, eller? Under 1900-talet i Sverige och även i vår bygd, vet många av er också tror jag, så dog människor, även barn, för att man vägrade tillkalla läkare. Och tron och bönen skulle göra personen frisk genom ett helande under, allt annat ansågs vara tvivel och otro. Under korpelarrörelsens tid i Västernorrland på 1930-talet så struntade en massa fattiga skogsbönder i att så sina åkrar. Därför de väntade på att Jesus skulle hämta dem till himlen så som ett mirakel, bara de bad tillräckligt. Och detta var en uppenbarelse hos en självutnämnd profet som låg till grund för detta. Och eftersom detta under ansågs vara så nära förestående, så struntade man helt och hållet i att ta ansvar för allt jordiskt. Åkrar, familjer, barn, allting, under nästan ett helt år. Och följderna blev naturligtvis katastrofala. Man behöver inte gå så långt som till korpelarrörelsen. Jag har under min gärning då träffat många människor som levt i någon slags olycka över att de aldrig vågat fråga sig själva om vad som är möjligt och rimligt eller lämpligt, utan bara inväntat tecken och hoppats på under som aldrig kom. Och så har man förpassat sig själv bortom all förmåga att ta egna beslut eller överhuvudtaget använda sig av sitt omdöme. Jag vill understryka en sak här. Och det är att jag själv tror att under och tecken kan ske. Jag ber gärna för sjuka, om så önskas. Och ibland har jag också sett helanden som jag faktiskt betraktar som under, oaktat katolska kyrkans checklista. Jag har sett andra tecken också. Jag har sett änglar. Jag har sett ljus ifrån himlen. Märkliga skeenden. Och det märkligaste av allt var nog när Jesus, utan att just där och då presentera sig, satt i baksätet på min Peugeot 304 den 30 december 1983. Så jag tror på tecken och under. Grundordet för tecken i Bibeln är Simeon. Simeon, det är samma ord som i semafor. Semafor betyder det som ger tecken. Semaforen är det som ger lokföraren signal om vad han kan eller bör göra, eller hur? Han inväntar tecknet. Det är inte så att semaforen visar honom tecknet som belöning när han har kört tillräckligt snabbt och fort. Utan det är någonting som sker före. Något som gör att han kan köra snabbt och säkert. Och när jag läser Bibeln så kan jag inte se egentligen att tecken och under är kvitton eller belöningar på att människor tror på ett visst sätt. Utan tecknen och undren är för dem som inte tror. För dem som ännu inte ser. För dem som ännu inte förlitar sig på Guds ord. Undren sker alltså för att skapa tro där den inte finns. Tecknet, Simeon, visar att du kan tro på samma sätt som semaforen visar att lokföraren kan lossa bromsen. När Petrus och de kvarvarande lärjungarna där i Jerusalem på pingstdagen går ut, förkunnar Guds ord på ett sätt så att alla dessa olika språkgrupper kan förstå vad det är, så är ju skälet till detta att alla dessa tusentals människor skulle tro, höra och tro. Alltså tecknet, undret var för dem, inte för Petrus och de hans kompisar där. Det var inte så där att de skulle sitta där och tala i tungor för egen skull, utan de gick ut och så förstår alla dessa araber, kretensare, kappadokier och allt vad det är från Libyen och trakten kring Kyrene. Alla hör och förstår. Och tusentals människor kommer till tro. Tecknet under var för att skapa tro. Inte en belöning för en stark tro, utan tecken för att skapa tro. Trots detta kan jag tycka att Gud är väl återhållsam med underverk. Alltså livet vore enklare om vi slapp att göra allting själva hela tiden, eller hur? Men jag förstår honom samtidigt. För att ge lösningar till den som kan själv är sällan vare sig klokt eller nyttigt. Det vet ju varje människa som har uppfostrat barn att det är så, eller hur? Så det lilla barnet har, vi har ju i natt haft det där, för jag är lite så seg i huvudet idag. Vi har haft båda mina yngsta barnbarn hemma. Den ena, han är 5 månader. Alltså han heter för övrigt Bosse. Bosse Erik Blomberg. Alltså ett sånt litet barn har alltid rätt till genvägar, va? Hela tiden. Alltså föräldern eller mor och farföräldern löser alla problem åt dem. De behöver inte ta något ansvar själva. Och varför gör man det då? Jo, därför att det är nödvändigt. För att de ska överleva, men också för att de ska lära sig tillit. Eller hur? Tonåringar däremot, de lever i en ständig kris därför att de å ena sidan vill vara kvar i den ansvarsfria barndomen, men samtidigt så vill de då klara sig själva och ta egna beslut och egna ansvar, och det kan gå lite så där hur som helst ibland. Och som tonårsförälder vet vi ju då, va, att man gör väldigt klokt i att inte gå in och besvara alla böner i det sammanhanget. Jag tror det är samma sak för oss. Alltså en fixering vid under och tecken hindrar oss från att växa i tro. Om alla våra, så att säga, förehavanden i detta jordeliv löstes med under och tecken, skulle vi till slut bli omdömeslösa. Vi skulle sluta respektera verkliga förutsättningar. Vi skulle tro oss kunna ta genvägar i livet som vi definitivt aldrig blivit lovade att ta. Och Gud gör alltså klokt i då att inte ösa underverk över oss när vi, så att säga, redan har tron. Även vuxna människor kan förvandlas till ansvarslösa barn om förutsättningar gives. Jag råkar känna en man som efter en misslyckad karriär faktiskt, istället för att ta nya tag, så flyttar han hem till mamma igen. Och de senaste 10-20 åren, tror jag, så har han inte gjort ett handtag mig vittligt. Utan han bor hemma hos mamma, som är nu mycket gammal och skröplig. Och mamma brer smörgåsen åt honom varje morgon, som hon gjorde när han var ett barn. Hon häller upp kaffe i koppen åt honom, lägger i 2 sockerbitar, inte 3 för det blir sött. Och sen rör hon åt honom. Han är ingen lycklig människa. Han har förpassat sig själv bortom all förmåga att ta egna beslut och använda sig av det omdöme Gud har gett honom. Och i det ljuset så kan jag förstå katolikerna, att de inte vill dra för stora växlar på människors alla Guds upplevelser. Gud är en god far. Gud är en god far. En god far låter inte sina vuxna barn ta genvägar i livet. En god far lär sina barn att ta ansvar och ha omdöme. Så om det är så att dessa mäktiga under och tecken inte visar sig så ofta, eller kanske ens någonsin på ett tag nu i ditt liv, bli inte bedrövad. Bli inte bedrövad. Därför att dessa tecken och under är för dem som inte tror. För dem som är bebisar och småbarn i tron, som jag var i mitten på 80-talet. Trots detta får vi ändå be om vad som helst. Och en god far gör ibland undantag, just bara för att han är god. I min ungdom så gick det faktiskt att få farsan att ta fram plånboken och hosta upp en hundring. Han kunde göra det bara för att han gillade mig och för han tyckte jag kunde behöva det ibland. Det var inte någon curling frågan om det. Och på samma sätt kan vi be om Gud om vad som helst. En god far gör undantag. Och om då detta sker, vilket det faktiskt gör ibland, låt det då bara vara vad det är. Det vill säga, Gud hjälpte dig. Gud hjälpte oss genom ett mirakel, helt enkelt bara för att han ville. Dra inte större växlar än så. Här skulle jag egentligen sagt amen, men jag kände jag måste hålla på lite till, om ni inte misstycker. Alltså, för det finns en typ av under och tecken som haglar över oss varje dag. Det är de där undren som Lina Standell skriver om. Jag kan icke räkna dem alla. Alltså, jag ska ärligt säga, jag ser inte så mycket änglar nu för tiden. Det där är bitter, ingen ängel. Men man kan ta fel. Alltså, vacker. Jag ser inte så mycket änglar nu för tiden. Men jag ser andra saker. För det första så ser jag det som ett under att jag lever överhuvudtaget. För det andra kan jag konstatera att det var verkligen ingen självklarhet att jag föddes, växte upp och lever i ett samhälle där jag inte riskerar att få halsen avskuren för att jag tror på ett visst sätt. Eller bli skjuten för ett mål mat eller rent av ett paket cigaretter. Jag lever på en plats där jag känner att jag hör hemma. Även om jag inte är född här ute, så känner jag mig ändå hemma. Och jag har ett arbete vars motsvarighet jag tror faktiskt inte existerar. Jag tror inte. Och om jag då imorgon skulle få ett besked att jag skulle dö mycket snart, vilket faktiskt är fullt möjligt. En god vän till mig dog i cancer strax före jul. Han var 2 år yngre än mig. Och under hans sjukdomstid så pratade vi om det här. Och vi sa så här, vad skiljer dig och mig? Så? Vad skiljer dig och mig egentligen? Och jag är sjuk och du är frisk, sa han. Jo, sa han. Men egentligen är det lite annorlunda. Det är väl så här, vi står i samma kö allihopa. Vi står i samma kö. Skillnaden med dig är att du har fått veta din plats. Du vet din plats i kön. Det vet inte jag. Det är det enda som skiljer oss. Nu hann han före i alla fall. Men det var ju definitivt ingen självklarhet. Och det är ju allt det här som står då i det finstilta, va? Villkor för livet. Men okej, om jag finge det beskedet så skulle jag kunna säga så här. Om jag finge veta min plats i kön idag. Mitt liv har på det stora hela varit mycket rikt. Spännande och berikande. Och det finns naturligtvis både dagar, år och perioder som jag inte vill uppleva igen på några villkor. Och smärta, ångest och förvirring och lite för många stunder i skamvrån. Och varje år som jag levt så har jag också insett att förlusterna blir fler och fler. För så är det ju. Ju äldre man blir, desto fler blir förlusterna. Men som sagt, allt detta då har lett mig till den punkt där jag befinner mig idag. Och om jag skulle få veta detta, att detta är själva slutscenen för mitt liv innan jag träder in i evigheten, då skulle jag vilja tycka att det är dags att skruva på den bästa musiken. Den bästa musiken högt. För då var det resan värt. Va? Alltså om en så brokig berättelse som varade i nästan 60 år slutar i denna fulländade, som jag upplever det ändå, scen. Kan det vara någonting annat än ett under? Kan det vara ett annat än ett under? För varje dag jag lever kan jag glädja mig över alla dessa vardagliga ting som kommer till mig likt stjärnornas talrika skara. Allt detta måste vara enkom under och tecken. Under och tecken i den heliga andes kraft var rubriken idag. De där stora miraklen då, ni vet, det är klart att de sker i andens kraft, det är klart. Då och då, även om inte Vatikanen godkänner dem, tror jag. Men det sker trots allt för de som inte tror i första hand. Inte för dem, för att de som tror ska komma undan med mindre än vad avtalet säger. Blomman, blomman, sa Bengt Wennman innan han dog. Du vet, vi är bara lovade en sak när det gäller detta livet. Och det är att vi ska lida. Visst kan det vara naturliga skeenden, resultat av förnuftiga val, allt det där i en vardaglig verklighet, det där som gör att vi inte lider utan vi är lyckliga stundvis. Visst kan det vara naturliga skeenden, men att som troende kunna få betrakta alla dessa vardagliga stjärnor av lycka, skönhet och harmoni som trots allt finns där och sker hela tiden, oavsett vad de säger i radions program 1 eller andra undergångskanaler, och ha förmågan då kunna se detta som under och tecken på Guds godhet, måste väl ändå vara det högsta beviset på att andens kraft finns i oss. Och nu säger jag amen. Och jag kan bara inte låta bli och påbjuda, att jag tycker stämningen kräver att vi sjunger sången 260, Lina Sandell-sång. Jag kan icke räkna den alla.